Hej. Jag inser att förra gången när jag tackade för Swish och sånt framstod jag nog som rätt vad säger man? Otacksam. Det var verkligen inte meningen. Jag sa rätt blasé så här, tack som vanligt. Men jag vill säga det att jag hade inte väntat mig att någon skulle swisha alls. Ni är fantastiska, ni som har gjort det. Ja. Nu blir det kanske mest heavy content någonsin i den här poddens historia. Det blir kul. Och tack till Robin Möller som delade min podd på Instagram. Gör det ni andra också. Tack. De sista dagarna under avbrottet i kommunikation, alltså, fick jag ett mejl från Arbetsförmedlingen. Jag var inskriven där och letade jobb. Stod i systemet som funktionsnedsatt på grund av min ADD. Lönebidrag från staten. Gröna Lund, hade någon satsning via vilken de ville få lite neuropsykiatrisk variation på nöjesfältet. Jag hade svarat på ett mejl om det. De ringde upp. Jag tackade ja och blev redan 2 dagar senare skickad på en intervju. För första gången på länge fick jag en social utmaning. Men jag hade min metylfenidat som hjälp. Gruppen var blandad. En kille satt i rullstol. Vissa andra var bara allmänt skumma, socialt aparta. Jag började prata med en kille som var något år äldre än mig. Ganska nördig men faktiskt jävligt snygg tycker jag. Han bodde i Vaxholm, gillade hårdrock. Väldigt trevlig typ. På själva gruppintervjun vann jag nästan på walkover. Jag var inte dum, jag visste ju vad de var ute efter när de frågade vad är trygghet för dig? Eller om, när de frågade om vad som är viktigast i ett möte med en kund. Ett enkelt filter för att få bort de riktigt efterblivna. Så att bara de rumsrena normbrytarna blev kvar. En 20-årig tjej som var där hade med sig sin 40-åriga pojkvän. Självklart började jag tänka på Jenny och ville skriva till henne. Men jag satt på mina händer och höll mig. Oavsett så var jag en av de bäst presterande på en grupp av 20 pers. Det kändes bra. Jag hade inte lyssnat på Fint Tillsammans skiva Mötet med flygfolket sedan jag började min retorikkurs på Södertörn. Nu gjorde jag den till en del av min kvällsrutin. Borsta tänderna till jag sov på en våg.
Jag kom in till ett ljussken. Som om någonting var på, något som laddade mig.
Satt och deppade fram till att titelspåret började och tvätta ansiktet. Tog min medicin. Kvällen efter intervjun kunde jag inte hålla mig längre utan jag skrev ett meddelande. Jenny svarade snabbt och entusiastiskt. Perfekt! Hon hade just kommit hem efter att ha druckit och sett skräckfilmen Us tillsammans med en kompis. Jag berättade om min framgångsrika intervju. Jenny var glad för min skull. Det gjorde att även jag somnade glad den natten. Nästa dag röstchattade vi för första gången sedan innan jag var hos henne i Manchester. Jag sa till henne att jag nästan hade glömt hur hennes röst lät. Det var helt ärligt. Men hon tog mig inte på allvar. Jenny skulle till Sverige om en vecka. Hon skulle ta högskoleprovet för att hon skulle komma in på den här djurskötarlinjen på SLU. Anledningen till vårt samtal var att jag föreslog ett gemensamt biobesök när hon var fri från andra åtaganden. Jag hade det klart i mitt huvud. Vi såg en film tillsammans och efter ungefär halva skulle jag luta mig mot henne i hennes närliggande stol eller lägga armen om henne. Gnistan skulle tändas igen. Vi skulle börja hångla och åter bli ett vi. Men vi kunde inte ens enas om en film. Jag ville se The House That Jack Built, von Triers nya, men den sköts ner av Jenny. Vi återupptog alltså kontakten. Hon svarade ganska ofta, kvällstid mestadels. På jobbet om dagarna var jag väl inte värd att lägga tankemöda på. American Psycho hade jag ju börjat läsa ett par veckor tidigare och fortsatte det en stund, men jag gav upp. Nästan en tredjedel av alla ord var referenser till olika märkesvaror. De flesta kände jag inte ens till, så det blev för omständligt. Men det kom fram att Jenny också tyckte mycket om John Ajvide Lindqvist. Jag hade läst Låt den rätte komma in 2-3 gånger. Riktigt bra. Mycket bättre än filmen. Jag är svag för porträtt av mobbning. Till exempel har jag lyssnat på Jan Guillous egna inläsning av Ondskan sisådär 15 gånger. För att vara henne till lag så började jag läsa novellsamlingen Våran hud, vårat blod, våra ben. Fick inspiration att börja skriva en egen novell. Dyster som jag ändå var blev handlingen en metafor för psykisk ohälsa och självmord. Den namnlösa huvudpersonen befann sig i ett slutet bibliotek utanför normalt tid och rum. Och han behövde varken äta eller gå på toa. Hår växte inte. Han luktade inte. Dock hade han väldigt svårt att sova om nätterna. Han var fast i sitt eget huvud alltså. Hela dagarna stod han bara och läste, tog in alla böckers handlingar, levde genom andra eftersom han själv inte hade några världsliga partikulariteter. En dag fann han en bok han inte kände igen. Han kunde alla andra tusentals inbundna verk utan och innan. Den här boken var tom, men små ord började formas när han skar ett finger på pappret. Livets röda vatten sögs in i sidorna. Han kände sig levande av smärtan. Och allt eftersom, när han matade den med mer smärta och blod, började en historia formas. Boken om mig själv, som novellen och boken i historien hette. I slutet fick han veta att han levde när han vred ut så många droppar ur sig själv att han förblödde. Vackert slut ändå, men hela berättelsen var pinsamt gymnasiepretentiös. Jenny blev faktiskt nyfiken. Hon bad om att få läsa. Ja, det kan du få. När den är färdig. Den kom aldrig att bli klar. The wider issues of the day just pass you by, you're gonna pay for looking at the floor when people talk to you. You wrote a book about yourself, the people left it on the shelf. You write another one, now you've got a story that's worth talking. Via Unga Vuxna fick jag sertralin på recept, antidepressiv alltså. Behövdes ju något, pumpa mig full. Jag hämtade ut en dag på apoteket och Jenny fick två bilder. En på sertralinförpackningen och en på ett par sexleksaker som fanns till salu med putslustiga namn. Hon verkar mest irriterad, typ, jaha, vad är det för konstigt med det? Sertralinet kommenterade hon inte ens. Jag såg fram emot att vi skulle ha något nytt att bonda över. Hon tog ju samma medicin. Näpp, inget bondande där inte. Under veckans resterande vardagar la jag min fritid på att konsumera kultur. Sånt som kanske kunde lämpa sig för samtal med Jenny. Fortsatte lyssna på My Dad Wrote a Porno. Men såg också en del filmer. Konstigt nog fick jag de första dagarna en vrålande sexualdrift av medicinen. Antidepp har ju rykte av sig att dämpa libido. Den första filmen jag såg var fransk. Murmur of the Heart på engelska. Den första kärleken på svenska. 1971. Mor och son, en 15-årig grabb och en vacker kvinna till mamma. Jag tog min tid och lät filmen kåta upp mig ordentligt innan jag gav in till mina lustar. Kom i en plastpåse som jag knöt ihop och slängde. Den andra filmen var en filmatisering av Ian McEwans roman The Cement Garden. Cement Garden, vad får man säga? Hade ju en direkt koppling till Jenny eftersom hon älskade Ian Macabre. Också till Antichrist. Charlotte Gainsbourg, vad fan man säger, spelade kvinnliga huvudrollen i båda. Stort tidshopp emellan dock. 1993 till 2009. Den var också riktigt bra och upphetsande. Här var incesten mellan bror och syster. Funkade det med? Jag onanerade ännu en gång. Två gånger på samma dag. Måste ha varit första gången det hände på ett år. Fick inte ens några skavsår. Jag tog upp det med Jenny på kvällen. Hon hade inte läst boken eller sett filmen, men hon kommenterade efter att ha läst synopsis att hon förstod att den föll mig i smaken. Jag hade bara antytt upphetsningen den skapade hos mig. Intuitivt antog jag att dörren för att vara sexuellt explicit hade stängts för ett bra tag sedan. Tre sena kvällar i rad, efter att Jenny hade slutat svara på Messenger, skulle jag prata i telefon med min kompis Jakob. Vi hade lärt känna varandra via förbundet Unga Forskare, Sveriges största riksorganisation för att främja ungas vetenskapsintresse. Sommaren 2014 blev jag medlem där i samband med att jag gick AstraZenecas sommarforskarskola som då hölls i KTHs lokaler. I september samma år fick jag ett mejl, en inbjudan till deras riksstämma. Ja, ett jävla årsmöte. Snark. Men resa och logi var gratis och riksstämman var i Linköping. Där bodde min kompis Joel. Vore kul att åka dit i och för sig, tänkte jag. Passa på när det väl erbjöds. Gratis är gott. Ligger där på stranden och geser. Är att sova, jobba, gör kineser. Även min kar sa att åka något, något är gott. Det blev rätt ensamt. Jag kände ingen och var för blyg för att ta kontakt. Sov dessutom hemma hos Joel, så jag fick inget på köpet av att dela rum med andra ungdomar. Men nästa höst tog jag med mig Samuel som moraliskt stöd och sällskap. Han var också väldigt inne på naturvetenskap. Då var det väldigt kul. Vi pratade med folk, sov i ett klassrum med andra på Katedralgymnasiet. En av personerna som vi snackade med var just Jakob som satt i förbundsstyrelsen. Han var revisor, tror jag. En trevlig och intressant fysiker som såg ut lite som en underviktig blandning mellan Nick Drake och Jeff Mangum. Genom åren som hade gått höll vi sporadisk kontakt. Just nu var det mest att jag verkligen behövde någon att prata med. Jag stod inte ut att hålla alla mörka tankar inom mig. Han hade det inte så lätt, han heller. Han hade nyligen gått igenom en relationsrelaterad pers som var 7 resor värre än mina bekymmer. Jag ska av respekt för hans privatliv inte gå djupare in på det. Men vårt utbyte fokuserades ändå på mig. Delvis eftersom jag är så egocentrisk. Och delvis eftersom jag nog var känsligare och mindre känslomässigt härdad. Dåligt utrustad att hantera sakerna som var. Under ett av samtalen kom jag med en av få halvoriginella tankar jag någonsin har haft. Jag drog en parallell mellan argument man hör om självmord och om abortdebatten. Det kunde kokas ner till en simpel sak, synen på liv. Abort- och självmordsmotståndare ser på livet som något heligt. En gåva från Gud som till varje pris inte bör slösas bort. Ja, jo, kanske. Jakob bemötte mina suicidgrubblerier skeptiskt men stöttande. Min syn var och är att om livet förmer sig mer negativt än positivt är det inte konstigt att vilja avsluta det. Men jag är väldigt liberal där. Jag tycker till exempel att det ska vara tillåtet med aktiv dödshjälp för folk i allmänhet som vill det. Inte bara för dödssjuka. Torsdag, dagtid, läste jag lite om Charlotte Gainsbourg. Hon är utan tvekan en av de vackraste kvinnor som lever. Gled över till pappan Serge. Jag hade någon gång tidigare skummat hans Wikipedia. Nu väcktes intresset. Man blir ju intresserad bara av alla kontroverserna. En frisk fläkt i den ängsliga samtiden, även om det mesta hände på 80-talet. Blev nyfiken på hans musik, så jag gick in på Spotify och lyssnade. Jävlar vad bra. Först Chetam, sen plattan Videl Exterieur. Låten Je suis venu te dire, förtrollande vacker.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là on est pour rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais.
Tänkte på Jenny. På kvällen såg jag Amityville Horror och diskuterade den med henne. Men när jag skrev godnatt svarade hon inte. Under fredagen var jag hemma hos Elias. Minns inte vad vi gjorde, men jag tog ett filmklipp av hans katt Lucia och skickade till Jenny. När jag väl kom hem skickade jag en bild på en annan katt. Pappas hankatt Sture, som i vårvärmen hade klättrat upp i ett träd. Vila i frid. Inget svar nu heller. Till kvällningen såg jag sist och i min mening minst The Haunting med min far. Ångesten växer, inte för att filmen var läskig, utan för att jag hade skickat ännu ett ödesdigert meddelande i stil med hoppas du mår bra, hjärta. Det är aldrig ett bra tecken när man känner att man måste skriva så. Jenny hade tidigare under dagen lagt upp en bild på hennes beta-blockerare som hon tog vid behov för att motverka ångest på Instagram. Så delvis var frågan ärlig. Hon verkade inte må bra. Fast mest var det ju jag som mådde dåligt. Inget svar. Men svar skulle jag få med råge. Filmen var slut. Jag gick nedstämd mot eluttaget under tvn för att ta min mobil. Glömde laddaren i all hast. Jag hade fått ett meddelande från Jenny. Och jag gick upp till mitt rum direkt. Det kändes inte som att jag ville uppleva detta inför far min. Upp för den väsnande trätrappan, steg för steg. Jag la inte märke till det inramade fotot av min då ettåriga kusin. Inte Lucky Luke, Asterix eller Tomtar och Troll. Mitt hjärta slog. Svett bildades. Det är väl lika bra att jag berättar det. Jag har träffat en annan. Jag tror fan inte att jag har känt en sådan intensivt huggande ångest sedan jag sneade på E.T. Holland. Min värld föll samman, hela min kropp gjorde ont, smärtan spred sig ut i mina fingrar och tår, extremiteter. Det var extremt, innan hade jag lurat mig själv, faktiskt gått på den jävla lögnen om att det är inte du, det är jag. Sanningen stirrade mig i vita ögat som en ilsken varg. Det var ett simpelt prov i matematik, en enkel ekvation. Definiera x som Jenny och y som vem som helst. X plus y är lika med falskt, det går inte jämnt ut. Men premissen stämde inte. Y var i själva verket jag. Men denna person Z funkade tydligen helt perfekt med henne. Det var Love det var fel på, inte Jenny. Lärgigan, tredubbla dosen, snabbt som fan. Jag sket i att det tog 2 timmar att verka, jag ville däcka.
Det går på sankmark, det är bara 2. Hade vi varit fler hade vi sjunkit direkt. Det går på som vanligt, som om inget hade hänt. Allt skulle varit bättre om du bara hade vänt. Sluta upp och skrämmas. Sluta med att jag hämnas på dig.
Morgonen därpå var jag tacksam över att ha sovit drömlöst. Det blev inte en lika skarp kontrast som ifall jag hade drömt om Jenny. Hjärtat var det tungt nog som det var. Innan jag däckade kvällen innan hade jag skrivit vädjande meddelanden. Jag bad desperat om att hon skulle ringa mig och prata. Ge mig ett riktigt avslut. Jag hade redan fått mitt avslut. Hon syftade på Manchester sista natten. Kylan. Bristen på en vinkning eller ögonkontakt. Hade jag vetat att det var slut då skulle jag krävt en sista ordentlig kyss. Hade jag vetat att detta väntade skulle jag varit mer kärleksfullt ansträngt mig. Inte skylt på Samuel. Tagit mig min patetiska lilla krage. Kommer den flytta till Sverige i sommar? Hur så? Nej, okej. Glöm det. Jag tog en kort och kärnfull promenad. Känslan av att Elias syster inte skulle bry sig om jag dog kom i repris. Om Jenny skulle bry sig ville jag inte ta livet av mig. Jag vill inte belasta henne med det och såra henne. Men vad hon likgiltigt tänkte jag göra det. Jag ville ju dö. I efterhand förstår jag hur mitt beteende var väldigt manipulativt. Det var inte min avsikt. Jag ställde en ärlig fråga. Skulle du bry dig om jag dog? Lägg av för fan vad det svar jag fick. Men tänk hur du kände efter att Tom lämnade dig. Jenny hade berättat om hur hon verkligen bara ville dö då. Det var inte jämförbart. De hade varit tillsammans i 3 år. Vi hade tydligen aldrig ens haft ett förhållande. Vi skrev varje dag i 5 månader. Var därför varandra känslomässigt och sexuellt. Uppenbarligen vet jag inte vad ett förhållande är. Jag överreagerade, läste jag. Tji fick hon. Det vi hade var så viktigt för mig att jag 1,5 år senare sitter och skriver en jävla roman om det. Rätt ska vara rätt. Du ska få tillbaka din bok. Förstår att du inte vill träffa mig, men jag kan lämna den hos din syster i Årsta. Jag inkluderar ett par biochecker som jag hade på rummet. Jag vill inte ha dina jävla biobiljetter. Hon vill inte ha något ytterligare att känna skuld till mig över, förstår jag i efterhand. Gå på bio med Elias eller något. Efter att jag hade blockerat och avblockerat ett par gånger skrev hon en sista text. Lycka till nu. Jag i min tur skrev ett självmordsbrev och var redo vilken dag som helst att strypa blodtillförseln till hjärnan och somna in.
A chance for karma, hope for freedom,
outlet from my cold solitary kingdom by the forest of our spring stay where you walked away and left a bleeding part of me empty and bothered watching the water quiet in the corner numb and falling through without you what does my life amount to
Jag vill starta ett band inom parentes om jag dör, punkt doc x. Direkt citerat, bara namn är ändrade. Jag ville starta ett band, men ingen jag kände spelade. När jag sökte medlemmar ville ingen spela med mig. Jag ville ha någon att älska, men ingen jag gillade gillade mig tillbaka. När väl någon gillade mig tillbaka slutade hon sedan gilla mig. Jag slutade inte tycka om henne. Jag ville skapa musik, men dess främsta uppskattare var mig själv och inte ens för mig själv var den bra nog. Jag ville bli ett barn igen, men tiden går bara framåt. Jag ville skriva, jag ville programmera, men jag ville fortsätta öva på musiken så att jag till slut blev bra. Men även detta tog livet från mig i form av mina fingrars fulla funktion. Jag ville skapa bildkonst, men utan talang kan övning bara ta mig en begränsad längd. Jag ville ha sex, och det hade jag, men min kropp svek mig. Jag ville sova, men livet kom i vägen och sömnen stötte bort mig. Jag ville dö. När väl det perfekta tillfället infann sig var jag inte medveten om det. Någon jävel ringde en ambulans. Jag är ingen hel person och inget kommer kunna göra mig hel som inte är förgängligt. Jag valde inte att födas. Jag hade önskat att du, mamma och du, pappa, inte hade skilt er. Jag vet fortfarande inte varför. Var det verkligen bara att pappa var tråkig? Men inget av det här har med er att göra. Det är väl tur att Samuel dog så att ni kan dela sorgen med hans föräldrar. Jenny, när det här brevet blir aktuellt hoppas jag att du kommer ha glömt bort mig och inte ens få veta att något har hänt. Men samtidigt är det vad jag fruktar mest av allt i hela världen. Jag vet att du kommer bry dig om jag dör. Men jag önskar att du brydde dig lika mycket när jag var i livet. Eller snarare, jag önskar att jag hade varit värd tillräckligt mycket för det. Jag hade inte förtjänat det. Jag kan inte skylla min olycka på någon annan än mig själv. Allt ont som har hänt mig är mitt eget fel. Nästan allt. Hade jag varit ett bättre relationsprospekt hade du velat bli tillsammans med mig. Hade jag kunnat fylla alla dina behov hade jag gjort det. Men nu blev det inte så. Nu kunde jag inte göra det. Du får gärna komma på min begravning, men jag förstår ifall du har något annat för dig den dagen. Det är inte på något sätt ditt fel att jag har valt att avsluta mitt liv. Du har varit anledningen till några av mina lyckligaste stunder i livet. Lova mig att du inte lägger skuld på dig själv. Se, nu finns det papper på att det var min sista önskan, så gör du det är det respektlöst mot mig. Jakob, du har varit en riktigt bra vän under den här jobbiga perioden. Du var där för mig när ingen annan ville. Det ska du ha en eloge för. Sliten med hälsan. Elias, jag hoppas att du inte blev arg för att jag skärde ner mig i din lilla syster. Och hoppas att du tar min död lika bra som du verkar ha tagit Samuels. Tim, Andersson, Enrique, Ho och min brors alla mobbare. Jag hoppas att ni dör en lång och plågsam död. Tack för mig. Jag var trasig. Livet jag hade byggt upp var över. Våra drakars linor hade korsats och trasslat ihop sig. Och för att Jenny skulle kunna flyga iväg klippte hon av min tråd. Ödets ironi slår mig när jag skriver det här. För visst var det väl därför hon tog betablockerare samma dag. Min oro, hur mår du? Ska du göra något jobbigt? Jag frågade henne vad det var för märke på revolvern hon förde mot min tinning.
Cool of a temperate breeze, from dark skies to wet grass. We fell in a field, it seems now a thousand summers past. When our kite lines first crossed, we tied them into knots to finally fly apart. We had to cut them off. Since then it's been a book you read in reverse, so you understand less as the pages turn. Or a movie so crass and awkwardly cast, even I could be the star.
Jenny, hon brukade alltid ha randiga tröjor, svartvita. Bara jag kunde se hennes sanna skönhet. Hon gillade när jag skickade ljudklipp på när jag fick orgasm av egen hand. Och hon satte på Bottle Up and Explode från sin mobil när vi vaknade efter vår första natt tillsammans. Hon störde sig på folk som jag gjorde. Hon drack vin 4-5 kvällar i veckan. Hon älskade mig för den jag var och kunde bli. Och texten till Je suis venu te dire, vad blir den översatt? Jag kom för att säga att jag måste lämna dig. Och dina tårar spelar ingen roll. Farväl för alltid. Jag är ledsen att jag måste berätta det här. Och jag älskade dig. Men jag måste berätta att jag ska lämna dig. Kongenialt.
Se här Jenny. Minns du en sak du en gång sa? Inget är mindre attraktivt än bitterhet. Men ingen du finns här att se på mig nu. Bara jag och tur är väl det. För bitterhet är bra. Ett frö såddes i min bördiga jord av benmjöl och blod. En Robert Wyatt, ett kreativt verk, en sång, en bok.
I love you still, Caroline.
I caught you looking the other way from a bus window, riding off to the plane. Early morning, your work was nigh. Go look for the woman or another guy. A civilized physiologist is happy with a rope around his wrist. Can't tell you what the time is on a whim. I don't know where he is, but I know it's him. Somewhere in a park beside a street, the manufacturer name right on the beat. With tenderness, a job you can't believe. He'll give you lots to eat like that person's tea. Taught him better manners, made a man. And like a tiny banner, bought a band on which he tests the time around his wrist. Now he's an anesthesiologist. He kept you company when times were hard. And when you put yourself, let down his guard to make you more inclined to further in. I don't know where you were, but you made a sin. Thank you. I could make you happy, no one could. Your independence wavered, so I would not bother you as much, let you grow tall. I want the best for you, so I'll recall. It hurt, of course, but then the final blow. You broke your silence just to let me know that you met someone else in you all day. So it was me, not you, who's faulty here. I think that would be